Ja, vi är tillbaka och jag säger hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, Tima, Niklas och Emilio. Avsnitt 95?
4.
Att jag aldrig kollade upp det här innan alltså. filmpodcasten där vi pratar om film, tv-serier, Niklas kändisspotting i postensicken.
Får jag nämna bara lite snabbt att vi...
Och spel! Nu får du prata.
Ja, att vi pratade förra veckan om några kändisar jag såg.
Och, ja, just det. Och du fick ingen mejl eller någonting om det?
Nej, det var ingen som brydde sig. Men jag tänkte bara en liten lustig observation. Så såg jag en kändis veckan efter. Jag tänkte om du kan gissa vem det är. Du var inne och touchade vid namnet.
Fick Vikingsson?
Nej.
Henrik Schyffert?
Ja.
Ah!
Du var lite före där i någon slags väldigt klarsynt där. Du tänkte lite före i tiden att jag skulle få syn. Tunnelbanan okay. Jag är lite förvånad över. Jag trodde inte han höll på med sånt.
Kanske en ny konstinstallation. Henrik Schyffert åker tunnelbana.
Ja.
Ja. Hur kändes det då?
Ja, jag vet inte. Det kan bli kul att prata om i podcasten. Men,
Tycker du om Schyffert?
Jag gillade det han gjorde med Hassan och Nile City och allt det där. Sen har jag inte haft så bra koll på hans shower. Jag såg väl hans The 90s show när jag gick på SVT. Det var ganska roligt. Nu har han någon ny med Fredrik Lindström.
Ja.
Som hatar podcast, så har jag hört.
Ja, just det. Men vad heter den nu då?
Vi saknar någon.
Ja, just det. Emilio är inte med oss i dag igen. Det kommer nog se ut som de kommande avsnitten faktiskt.
Ja, det blir... Ett uppehåll på obestämd tid helt enkelt. Han kände att han skrev något i stil med se fram emot att bli klar med skiten. Då vet jag inte om han menade sina jobbiga tentor eller om det var podcasten. Man får väl tolka det som man vill. Men han kommer inte vara med de närmaste avsnitten tyvärr.
Nej, och det är synd. Han är saknad. Han behövs här. Så du får skynda dig Emilio och komma tillbaks. Jag tror lyssnarna vill det också.
Jag har ju...
han sätter ju extra glöd i podcasten.
Han gör ju det. Han har ju bra... han kommer ofta med lite så här feministiskt perspektiv. Som skakar om oss trötta gubbar. En frisk fläkt.
Ja, verkligen. Ung och fräsch. Så han... skit i det. Men du skulle vara lite lustig innan vi startade podcasten. Sa att du hade en lista varför Emilio... inte kan vara med på podcasten och ville ha det som avslutande segment, men jag sköt ner det rätt så hårt.
Ja. Kan jag dra den i alla fall, får vi se.
Ja, gör det då. Så får vi, kan inte lyssnarna skicka in och säga om det var värd eller inte.
Tre anledningar till att Emilio kastade in handduken. Jag köper inte det där med att det är mycket i skolan. Jag tror att det är annat som ligger.
Är det en av anledningarna?
Nej. Det finns inte mer. En av anledningarna som jag tror är att, för jag skrev i våran Tnepodd-chatt att den här italienska filmen Den stora skönheten, som vann Oscar för bästa utländska film, vore kul att gå och se. Och precis bara några sekunder efter det så kom ett långt mejl från Emilio där han förklarade att det här funkar inte längre. Och sen, den här italienska filmen ska ju på något sätt skildra Italiens förfall. Så jag tänker att han...
Du tryck på knapparna där, eller?
Ja, han kunde inte gå emot familjen i det här fallet. Kände att han var tvungen att kliva åt sidan.
Låter man ha värsta Corleone-familjen?
Ja, men det har han ju säkert. De skumma resorna ner till...
Hans farsa är ju förstås rätt så här, kort och fet.
Mafioso.
Nej, jag tänker mer en lite så här Super Mario-figur.
Låter mest så här rolig, så här komisk.
Ja, men det är det. Jaha, var det bara det eller?
Nej, det var... Och sen nummer två är att han har blivit rekryterad av... Har du inte sett den?
Ja.
Tror du det är trovärdigt? I och med att de har tappat en...
Tappat stinget?
Nej.
Är det du vill säga?
Nej, det får du säga. Jag kan inte säga något mer om det.
Johan har ju hoppat av där.
Ja, det
har ju förändrats.
Det var det jag menade. Det är en annan dynamik nu. Så jag tänkte att de försökte knyta till sig Emilio för att få lite krydda.
Ja.
Kanske inte så trovärdigt dock. Sist av allt, det stora...
Jag trodde Marcus och Emilio skulle...
gå ihop. Det är lite samma typ av...
Två bästa världar nästan.
Ja.
Nu blir det nästan för internt här, ja. Men ja. Fortsätt på din lista.
Ja, sist av allt. Vi har ju Wes Andersons nya The Grand Budapest Hotel. Emilio är stort Wes Anderson-fan.
Och du kommer se den?
Ja.
Du är inte ett jättestort fan.
Jag är inte ett jättestort fan. Men jag känner för podcastens skull så måste jag ändå se den. Men jag tror att Emilio på något sätt fruktade att den inte skulle hålla måttet. Det skulle bli en besvikelse. Inte vara lika rolig som The Fantastic Mr. Fox. Och därmed valde att kliva av.
Långsökt. Vi fortsätter.
Ja, det var alla.
Ja, vi fortsätter med programmet som vanligt. Jag tror inte det var en enda lyssnare som rörde på minen där.
Den föll platt.
Hur ser schemat ut idag, Niklas?
Vi ska prata om bland annat två filmer som var uppe för diskussion på Oscarsgalan. En som vann ett par fina priser, Dallas Buyers Club. En som gick tomhänt, tror jag, American Hustle. Vi kommer även avsluta med att säga vad vi tycker om True Detective-serien som ju gick i mål häromdagen.
Mm.
Och vi tänkte väl att den diskussionen blir väl för dem som har sett serien. Att vi kanske kommer att beröra eventuella spoilers.
Ja, vi lyfter upp ett spoilervarning-finger här redan nu.
Ja.
Men det är inte för en True Detective. Så American Hustle och Dallas Buyers Club ska vi... är spoilerfria.
Absolut, som vanligt.
100%, ja. Men innan dess, vi pratade om... innan vi startade den här podcasten.
Mm.
Du och jag har ju typ grått oss ner i den här flygolyckan, MH370.
Mm.
Och jag sa... finns det något kul att prata om det i podcasten? Men du sköt ner det.
Jag känner att det är lite... Det finns något... Jag hade någon idé att man skulle... Eller en idé som jag stekte väldigt fort. Någon idé om att det här kunde bli någon film. Eller någonting, typ Alive. Man vet väl.
jag kände på direkten att det här är filmpotential alltså.
Mm.
Och då tänkte jag nog mer... för folk som inte vet... Du kan ju dra det lite snabbt, Niklas. Vad det här flygplanet innebar?
Ett plan som skulle flyga från Malaysia till Peking.
Peking, ja.
Försvann på vägen. Och då hade... Sista kontakten var väl att piloten sa... all right, good night. Och då hade redan transponderna stängts av i planet. Vilket gör att man spekulerar att det kanske är en kapning.
Du sa ju till mig att du tror att de har bara kört rakt ner i vattnet.
Ja, jag tror.
Du sa det helt hemskt till mig. Det ligger på havets botten.
Ja, det är väl det.
Fy fan, vad jobbigt.
Ja. Men du är ju extremt flygrädd. Det har vi pratat om tidigare för nytillkomna lyssnare.
Ja, men det här är ju som en H.P. Lovecraft-novell för mig i liksom verklighet nästan. Ja. Jag sugs in på varenda jävla konferens de har och allting.
Mm.
Försöker lösa det här mysteriet. Men ser jag ju redan nu att Catherine Bigelow kommer regissera det här. De får följa det här teamet som ska försöka hitta det här planet.
Mm.
Och du får följa allt från så här journalister som försöker gräva i det. Att det kan ske någon slags konspiration att flygbolaget har i med fingrar här i det här. och även att du gräver det här att i de här... piloternas familj och sånt där. Ta reda på deras förflutna. Mm. Eftersom många tror att det är kapat. Samtidigt som många tror att det är en kraschlandning.
Mm. Det känns som att det kommer dröja ett par år i för sig innan det blir aktuellt. Eller? Eller
ja,
redan börjat fila på mat.
Jag vet inte. Nu när den het potatis liksom.
Ja, fast en lite för het kanske. Tycker man bränner sig. Ja. Nej, jag tycker det är ju oerhört hemskt.
Ja, fy fan. Det är, men det är så intressant hur du bara stänker om det. Alltså det är ju som taget ur en film. Jag tänker på de här langoyärerna nästan.
Ja, just. Fy fan, känns osmakligt. Men det, visst, det är alldeles, alldeles riktigt. Hur kan ett plan bara försvinna?
Ja, men det är helt sjukt. Jag sa ju till dig att jag tror att det finns två teorier här. Mm. Antagligen så har ju någon av de här piloterna ballat ur, haft en jobbig dag hemma. Frun vill skiljas, kom tillbaka och bara, nej för fan, nu skiter vi i det här. Tyvärr, men jag tror det finns sådana människor. Eller så är det en insiderkapning, att de här piloterna har varit med om det. Och så har man bara, för liksom om flygvärdinnorna och passagerarna har ju ingen koll på vad planet är på väg när de bara kör iväg det liksom. De kan ju bara landa vad fan som helst. Och så bara står en massa människor utanför med automatvapen.
Ja.
Men det skumma där är, om de håller dem som gisslan så bör de ha gått ut med det. För då brukar man väl oftast kräva någon slags lösensumma för det.
Annars blir det väl poänglöst på något sätt. Om man...
Så då är det nog massmord vi pratar om här nu.
Ja.
In i så här. Ja. Plan. Så bara...
Och så känns så... känns som en så otroligt avancerad grej att göra bara för att
Man har inte gjort så mycket poäng av det då, om man håller det sen tyst efteråt.
Man vill ju visa upp det för världen.
Ja, så den är nog rätt så svag, den teorin, tror jag. Det är nog en kraschlandning tyvärr.
Ja.
Hur som helst är det jättehemskt, men det finns faktiskt, om man visar mig en filmpodcast, så måste vi ändå ta upp det. vi har våra skyldigheter.
Ja. Så, vi hoppas att det går bra ändå för alla inblandade.
Ja, du hoppas att det blir någon slags alive scenario här, att man har hittat dem.
Ja, absolut.
Hälften av passagerarna är uppätna. I förra avsnittet så spekulerade vi lite om så gamla klassiska filmer som man skulle kunna göra remakes om. Vi var inte så duktiga på det.
Nej, vi var dåligt förberedda, men...
Ja. Men vi vände oss till våra lyssnare och klart så fan har vi fått mejl om det.
Jajamän. Ett långt, fint mejl från den alltid lika pålitliga Carl Sandell. Som valt av många intressanta infallsvinklar när det gäller den här med remakes. Jag tycker han sätter fingret på det när han säger att generellt vill jag vara positiv till remakes, men... I realiteten känns det för ofta att man gör en mer marknadsanpassad version och då tappar filmens särart. Särskilt i dagens klimat när man investerar så stora pengar att man inte vill stöta bort den breda publiken. Vilket känns väl ganska som var fallet med Oldboy. Att filmen, det som gjorde filmens så härlig, det här lekfulla till exempel, försvann i översättningen på något sätt. Och han har lite blandade förslag på remakes. Vägen hem med Saoirse Ronan i heter hon Zhang Xiu-rollen. Det här är ju en klassiker för både dig och mig. Skulle du kunna...
Nej.
Nej,
nej, men jag... Det...
det är omöjligt, det går inte.
Nej, det är ju en av mina bästa filmer någonsin. Den får man inte röra.
Nej.
Vad känner du då? Du har ju också en väldigt högt upp.
Ja. Men varför inte?
Nej, men jag hade ju inte blivit tokig, men jag vet ju redan på förhand att det inte hade blivit bra. Det är helt omöjligt att det skulle bli bra. Man vill ju ha ändå någon där det finns potential att det kan bli bra.
Vad tror du då om Pixar skulle göra en remake av... Pixar skulle göra en remake av Akira. Det känns ju som en lite tydlig peak till dig det här. Alltså, han försöker trycka på dina knappar.
Jag har ingenting emot Akira remake eller någon slags reimagine. Jag kan inte se om Pixar ska hålla sin nivå de brukar ha. Så kan jag inte se det faktiskt.
Nej.
Alltså, det blir någon slags eftersom Akira är ju extremt våldsamt grafiskt, så kan inte jag se att Pixar skulle liksom göra en likadan. Det är ju nästan våldet då. Tuffa action som är... Nej, det finns mycket som är bra med Akira, men...
Mm. Mm. En familjevänlig version skulle vara ganska poänglös.
Ja, vad känner du då? Tycker inte du det?
Ja, jag i det här fallet håller jag med dig att...
Hittills har du skjutit ner den här listan, så du har ju hyllat den innan.
Ja, men... Sjunde inseglet då, av Woody Allen. Jassig version.
Ja, men det skulle jag faktiskt kunna se.
Ja. Ja. I modern tappning.
Ja, liksom, verkligen.
Det tycker jag är en riktigt bra idé.
Owen Wilson är döden.
Ja, en väldigt annorlunda tappning. Ja. Vi kan inte läsa upp alla här, men Strul, Björn Schiffs-filmen med Jason Sudeikis, som du hatar, va? Eller? För att jag läser det någonstans.
Du sätter mig i blåsväder.
Ja.
Har du läst det?
Var inte han med i We're the Millers? Nej.
Jo.
Ja. Okay.
Men jag tycker inte om... alltså när jag menar att jag hatar honom, så menar jag att jag hatar hela gänget som är Saturday Night Live.
Ah, okay.
Han är en av dem.
Han får klä skott för hatet mot...
Ja. Men jag tyckte ju om We're the Millers.
Ja, jag blev lite överraskad. Det kanske blir något vi kan se i någon framtida...
Det är ingenting vi pratar om i podcast.
Nej, okej.
Okay. Vi kan prata om den privat.
Ja. även, vi var ju inne på italiensk film här. Le Orme, Footprints on the Moon. Italiens bästa film någonsin, behöver uppmärksammas. Inget som jag har hört talas om.
Nej, jag har inte sett den.
Emilio kanske hade kunnat.
Nej.
Nej.
Det är bara La Dolce Vita.
Sen har vi Lights Out, en obskyr fransk film från 2010. Nej, jag har inte heller sett. Borde kanske kollat upp dem här. Men vi har fått några tips här i alla fall.
Mm. Skicka in fler tips som ni vill ha remix på tnepod@gmail.com.
Dock måste ju lägga till här att vi pratade lite om David Lynch. Hur skulle det bli om Nicholas Winding Refn tog sig an till exempel Wild at Heart med Ryan Gosling i Nicolas Cage-roll?
Ja. För det varför inte?
Det skulle kunna bli någonting helt annorlunda, men ändå.
Den har ju lite drive-potential.
Ja, det är ju en lite road movie-aktig.
Ja.
Så den... Ja.
Bara de har med den här faggots-scenen. Nej, Nicolas Cage får så jävla mycket stryk av de här MC-knuttarna.
Ja, med all rätt.
Ja, men den är så jävla bra. När han är omringad av... Jag har nog nämnt den tidigare i podcasten, men jag kan inte sluta prata om den. Han är omringad av många, kanske 20 MC-knuttar. Hamnar i trubbel. Och han vet att det finns ingen utväg härifrån. Hur jag än gör så kommer jag åka på stryk. Och då är det lika bra liksom avsluta det på topp. Och sen så här, vad fan säger han nu? Who are you faggots want... Jag vet inte, han hotar dem i alla fall.
Ja.
Han kallar dem för faggots. Och sen får han så jävla mycket stryk.
Ja.
Och sen kommer Laura Dern som fe. Och räddar honom.
Inte Cheryl Lee då?
Nej, Cheryl Lee är det.
Laura Palmer. Så. Mm. Och sen har vi ju, som jag har faktiskt tänkt en hel del på sistone, en remake på Inland Empire. Som ju har varit en film vi har berört lite, men jag har aldrig pratat om jättemycket, men jag tycker ju att den är överskattad. Carl Sandell menar att den är underskattad. På något sätt.
Femma,
ja. Men den är ju... Det är ju en bra historia, men den är ju extremt svår att hänga med i, tycker jag. Att det skulle kunna göras i en lite mer lättillgänglig version.
Mm.
Eller du tycker kanske att den... Att då
är det verkligen storyn som är så bra med den då? Är det inte det här... Det galna... När alla tjejerna dansar till Locomotive Train.
En stark scen.
Ja, verkligen. Fem plus.
Och han tycker även att Charlton Copley skulle kunna ta Dennis Hoppers roll i Blue Velvet. Efter Oldboy. Jag vill lämna den okommenterad kanske.
Ja, vad fan. Vem skulle passa som Dennis Hopper? Jag vet ju att... Jack Nicholson var ju bästa kompis med Dennis Hopper. Tog det oerhört hårt. Det finns en jättefin intervju med Jack Nicholson också när han bryter ihop framför kameran direkt efter Dennis Hoppers begravning.
Ja.
Så tänker jag att han kanske skulle gjort en, någon slags hyllning då om det här manuset kommit till sin bästa vän då.
Ja, just det.
Och spela honom. Eftersom Jack Nicholson har ju också den här galenskapen i sig.
Ja, verkligen. Han har den blicken, intensiva ja. Blicken.
Eller apropå galenskap, kanske någon av herrarna från Aftershave-gänget.
Det hade varit en otippad casting, men...
Galen svensk som har flyttat in till det här lilla samhället. Han har ett så här förflutet från så här humorduo.
Ja.
Men allt har ballat ur liksom efteråt.
Ja, det kan man verkligen säga. Jag ska säga en sista som jag kom på här. För det var en kompis till mig som gillar skräckfilmer. Och hon brukar vilja ha tips av mig. Och då sa jag att hon borde se Djurkyrkogården. Alltså Stephen Kings, eller bygger på Stephen Kings bok. Ganska gammal film. Mm. Då hade hon tittat på trailern och sagt, nej tyvärr, men det är för gammalt för mig.
Jaha.
Och...
Då missar man något.
Ja, för att...
Djurkyrkogården först är väl rätt så bra här framme.
Ja, jag tycker att den är bra. Jag har inte sett den sedan jag var rätt ung i för sig.
Nej, inte jag. Men du har ju en vidrig unge i den.
Ja.
Som skär upp hälsenan.
Ja, starkt. Ja. Det är en väldigt bra bok tycker jag. Alltså jag vill inte se liksom en sån här billig, modern tappning. Typ som Carrie då, som jag förstått ska vara ganska poäng.
Du har läst boken?
Ja, jag har läst Djurkyrkogården-boken, ja. Absolut. Det är ju den är väldigt bra. Det är en väldigt så här, klassisk spökhistoria. Men lite som typ att Stanley Kubrick gjorde The Shining till något utöver det vanliga. Så skulle jag vilja se någon riktigt så här, kreddig regissör som tog sig an Djurkyrkogården. Och gjorde något nytt och fräscht av den klassiska spökhistorien.
Du har ju snackats om en Den onda dockan reboot.
Ja.
Nej, det hörde jag på direkt. Det var inte populärt.
Nej.
Jag tar tillbaka det då.
Sorry, Chucky.
Ja, vänta. Hej då! Lycka till. Du bjöd in lyssnarna i mitt privatliv här. Trevligt.
Ja, men som sagt, skriv in om ni har några fler förslag.
Ja, skräckfilmer kanske lättare.
Mm.
Suspiria.
Det är Argentos.
Ja.
Inte sett, tror jag. Eller har du visat mig den och jag glömt bort den?
Nej, du och jag såg Tenebrae.
Mm. Just det. Ja, en liten ny italiensk skräckvåg, det vore väl någonting.
Mm. Tenebrae är ju svinbra, det är en rolig twist i den också.
Ja.
Så den skulle man faktiskt kunna göra om.
Ja, så skönt elektro-soundtrack också. Goblin, tror jag.
Ja, ja, precis. Istället för Goblin-soundtrack så kan man ju lägga in Justice.
Ja!
Som gjorde ju bara en rip-off på hela Goblin, alla Goblin-låtar nästan.
Ja, deras koncept. Ja, ja. Verkligen.
Ja, men det var ju fan snott ju från...
Ja, samplat en hel del och liksom hela...
Mm.
Så skulle cirkeln vara sluten på något sätt.
Ja, verkligen. Ja, men det skulle jag säga. Tenebrae tycker jag nog är nästan bäst.
Mm.
De vi har räknat upp här på direkten.
Ja, bra. Då har vi några.
Ja.
Fast det blir till slut.
Och, ska vi hoppa in på... vilken blir det första? Hustle.
Vi kan börja med American Hustle då.
Mm.
Som ju är David O. Russells...
Bråkstaken.
Bråkstaken som vi har pratat om. Lite fram och tillbaka. Så vi kanske kan återkomma till honom lite senare. I alla fall. Filmen utspelas i Atlantic City. 1978. Och vi får följa då. Dels Christian Bale. Och även Amy Adams. De är ett par. Som blåser folk. Och så blir de. Påkomna av Bradley Coopers. Agent. FBI-agent. Som då tvingar dem att göra lite. Sätta dit lite. Folk. För att, då att de ska slippa fängelsestraff. Och då får vi bland annat sen stifta bekantskap med även Jennifer Lawrence. Som då en rätt missnöjd hustru till Christian Bale. Och även Jeremy Renner som en lite naiv borgmästare i Atlantic City. Fick jag med hela ensemblen där.
Ja, Louis C.K. har det också.
Louis C.K., just det. för han brukar ju knyta till sig rätt imponerande skådisar, David Russell. Och jag tycker han är väl, säga vad man vill om honom, men han låter dem alltid få någonting att bita i, så att säga. Det är ingen direkt av dem jag räknat upp, tycker jag, som kommer på någon mellanhand och inte får göra så mycket. Eller vad tycker du?
Nej, precis. Nej, men jag, förlåt, men jag tycker den här filmen är så jävla svår att prata om faktiskt.
Mm.
Jag har inga direkta åsikter om den. Den är...
Du såg den för ganska länge sedan. Har den hunnit falla i glömska?
Ja, rätt så snabbt faktiskt. Jag kom inte ihåg så mycket av den. Jag tyckte den var rätt så mysig att titta på. Men jag tog inte åt mig av någonting. Och sen har jag också för mig att jag läste efteråt att David Russell lät... Det fanns inget liksom klart manus på plats. Utan han lät skådespelarna improvisera rätt så mycket. Mm. Vilket han och Christian Bale pratade rätt så mycket om. Eller Christian Bale sa ju någonting typ så här: where's the context? Where's the story about this? Typ under inspelningen.
Men då ifrågasatte han...
Nej, ja, men han var väl lite, ifrågasatte lite David Russell typ, för det var lite så här, prata lite om det här, typ hade David Russell gett regi.
Ja.
Då hade David Russell svarat typ så här: I don't give a fuck about the story, it's all about the characters.
Ja.
Och det får man väl säga ändå, att han är ju väldigt duktig på att göra en rätt så färgstarka karaktärer.
Precis, för om det är något man känner som det brister i, så är det väl storyn som är ganska lätt glömd. Jag såg den här för någon vecka sedan och jag vet inte, det var inte så mycket som fattades. Alltså den är ju sjukt snygg. Den har ett jättebra soundtrack som jag gissar att du föll för.
Jag kommer inte ihåg det heller.
Okay.
Förlåt mig.
Okay. Men och som sagt, väldigt bra skådisar. Det finns några starka scener. Jag tycker framförallt Jennifer Lawrence och Jeremy Renner faktiskt tycker jag är väldigt bra i sina roller. De har biroller, men de känns... De gör lika stora avtryck, tycker jag, som Bale och gänget. Men det är någonting som saknas. Jag kan inte riktigt
sätta... Är det så mycket som saknas, tycker jag, faktiskt?
Ja, jag känner... Alltså, jag är väl inte jätteintresserad av just den här tidsåldern, om man säger. Sent 70-tal.
Oj, det...
Jag tänker att den här filmen skulle... passa dig mer, att det är mer din hemmaplan, det här disco...
Precis. men om man jämför med en annan perukfilm eller kostymrulle under samma decennium, det är Boogie Nights, som är väl där början av slutet av 70-talet och början av 80-talet utspelar sig den i. Den fångar ju en på direkten, både storyn och alla karaktärer runt omkring. Det är en sån film jag kan säga hur många gånger som helst. Sen tycker jag också fotot i American Hustle påminner extremt mycket Magnolia-fotot faktiskt. Det är ju en svensk också som har fotat, Linus någonting.
Ja, just
det. Så det är väl kul för honom att han har fått gjort det kanske. Jag kunde inte bry mig mindre. Men den känns någon slags att David Russell och hans crew har blivit influerad av många filmer från, liksom storfilmer från 90-talet. Och försökt liksom trycka in den i American Hustle. Jag tänker faktiskt på väldigt mycket P.T. Anderson när jag ser den här filmen. Särskilt fotot och berättartekniken. Och det här tempot de försöker ha nästan.
Men P.T. Anderson är ju strået vassare än David Rock.
Ja, verkligen. Alltså, Boogie Nights är ju klockren femma för mig. Och Magnolia. Mm. Den här är... Jag vet inte, du har ju rätt så... Det är ju storyn som är så jävla ointressant, alltså.
Jag försökte ju sammanfatta den där med att ja, de ska blåsa, eller liksom sätta dit lite folk. Och sen så...
Ja, högt uppsatta människor som har fifflat.
Och så blir det någon typ av kärlekstriangel där i smeten.
Och det här är ju väl, nu hade väl Emilio passat in bra, men det här är väl baserat på en verklig händelse, bara att de har tolkat dem på sitt sätt.
Exakt. Att de karaktärerna har nya namn, så att ja, den här killen är byggd på den här andra figuren. Så att det är ju väldigt löst baserat, får man säga.
Om jag ska vara helt ärlig, om jag tycker bäst om, så var det nog Louis C.K.
Ja.
Faktiskt.
Ja, men han passade in bra tycker jag. Jag vet att jag om någon anledning stödjer mig lite på honom i Blue Jasmine, men inte alls den här gången tycker jag.
Nej.
Passar in fint. Sen, vad tycker du om att Christian Bale har gjort ytterligare en sån här förvandling? Man minns ju The Machinist när han blev pinsmal, och här har han blivit flinskallig och lönnfet. Det känns...
Ja, flinskallig är väl inte så svårt att bli, men lönnfet, jag kan ju frågesätta den också. Det är väl bara sätta en sån där låtsasmag under kostymen så är det klart, väl?
Mm. Men det hade inte känts äkta för...
men det känns som att hans mage, jag kommer inte ihåg.
Jo, men i inledningsscenen så syns den ganska tydligt.
Ja, kanske. Fast det är lättare än vad du tror. Det lurar de inte ändå så hårt i Arrested Development också, där när hon Elaine, vad heter hon nu?
Julia Louise Dreyfus.
Ja, precis. När hon är med och är gravid. Då har de ju en låtsasmage också.
Jaha.
Som de bara rycker av, så man bara uff.
Men jag för mig att jag läst någonstans att han verkligen...
Ja, men det är såklart han har gjort det. Ja. Men det ger inte mig så jävla mycket faktiskt när de flyger upp och ner i vikt.
Jag blir alltid lite så här skeptisk när det är så här. Vi kommer väl in på det här med viktminskning sen när vi ska prata om Dallas Buyers Club. Men det känns ju som man är ute efter den där Oscars-statuetten. Man vill visa att man är dedikerad till skådespelar. Yrket nog.
Ja.
Men visst, han är alltid sevärd på något sätt. Som sagt, skådisarna är roliga att titta på i sina...
Det är ju bra skådisar. Skådisar man tycker om.
Ja, visst. Jag tycker Amy Adams är fantastisk. Hon också har vi inte nämnt.
Mm.
Ja, men det är liksom... Det är svårt att engagera sig på allvar när man inte riktigt bryr sig om hur det ska sluta, kan jag tycka.
Ja.
Vad kan vi säga mer om David och Russell? Har du sett The Fighter och...
Jag tror jag i stort sett har sett alla hans alltså senaste filmer. Alltså från Free Kings och framåt. I Heart Huckabees, Fighter, Serial Lining Playbooks och American Hustle. Har jag glömt någon?
Nej, det var väl dem. Jag har inte ens sett The Fighter. Det finns inget sug.
Aha.
Nej, men jag har svårt för O'Russell. Alltså, det brukar ju vara sevärda skådespelare, men jag vet inte, Silver Linings Playbook, helt oberörd av den filmen. Extremt överskattad. Eller?
Det var okej. Okay. Det var en romcom i mängden.
Ja, men den lyftes ju upp som något över mängden. Förstår du?
Alltså att men det är väl inte första gången. Jag kan ju förstå varför. om man ser på alla de här romkomserna som kommer ut, så tycker jag Silver Linings Playbook är väl alltså mil avstånd bättre än de andra. Faktiskt.
Jo.
Det är en väldigt simpel genre och väldigt simpel story, men jag tycker Silver Linings Playbook gör det roligare än de andra romkomfilmerna.
Ja, jag vet inte om det var så roligt tycker jag.
Nej, men om du jämför med de andra, det är ju en genre som varken du eller jag tycker om så mycket. Vi prioriterar inte den så.
Mm.
Men om man tänker så på det sättet, så tycker jag ändå Silver Linings Playbook är mycket bättre än vad som brukar komma ut i den genren.
Mm.
Det är ju samma sak som jag recenserar animerat film. Jag såg ju allting nästan där. Men när det är något som sticker ut så blir man väl lite så här. Det behöver inte betyda att det är bra, men det kan vara bättre.
När det kommer en Lego-film, eller...
Ja, men Lego-filmen tyckte jag var... Alltså, den var ju bara bra rakt igenom.
Ja.
Den älskade ju... Ja.
Men typ men sen, via Monsters University. Är det typ en liten bättre...
Fan vad du har koll på mig. Det känns nästan läskigt.
Jag minns någonstans att jag sett en tre... Ja,
Monsters University tyckte jag faktiskt var 1000 gånger bättre än Monsters Inc. Jag hatar ju Monsters Inc. Till exempel. Jag tycker den är fruktansvärd.
Ja.
Monsters University gillar jag.
Hmm.
Men på det sättet att den var okej. Okay. jag tycker Silver Linings Playbook är okej okay för vad en romcom. Men jag har ju bara sett den en gång och jag tänker inte se om den.
Mm.
Ja, men jag förstår vad du menar med de här hyllningskören som har kommit in. Mm. Men för att försvara, leka lite jävlens advokat här, så tror jag att det kan bero på att titta, du kan göra en bra, schysst och intressant romcom. Mm. För jag tycker inte den är långt ifrån dålig, det är den verkligen.
Nej, det är det inte. Men...
Nej, på dig lät det som det.
Men överskattad.
Ja, men på vilket bemärkelse då? Att...
Nej, men att det var en massa Oscar-bass kring den.
Ja, men liten på den där jävla Oscar.
Ja, men... Återkommit i min måttstock.
Ja, men då, om du ska... Ja, nej, det bryr jag mig inte om vilka som är Oscars nominerade eller inte. The Fighter vann väl Oscar för bästa film om jag inte minns fel. I alla fall skådespelare och sånt. Mm. Det tycker jag väl lite... Ja. Ja. Den är väl också samma sak, det här, The Fighter. Okej, okay. Men jag tror David Russell har... Jag tycker nog alla hans filmer, Free Kings och I Heart Huckabees, tycker jag också är... Helt okej okay filmer.
Men du tycker han har inte gjort något mästerverk alltså?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Ja, alla hans filmer har jag bara sett en gång. Och jag är inte ett dugg sugen på att se om dem. så han håller ju en jämn trea-nivå. Men jag tror faktiskt American Hustle är nog den sämsta filmen som jag har sett.
Oj.
Av hans.
Är det för att det är en sån axelryckning i slutändan? Man inte kunde bry sig mindre att man glömmer bort.
Ja, men jag kan ändå backa tillbaka till de andra filmerna och tänka på vad de handlar om och hur de slutar och vissa roliga scener som dyker upp i huvudet och sånt. Men American Hustle är ju helt tungt i skallen när jag försöker. Jag ser bara Louis C.K. bakom ett skrivbord. Så den gav minst faktiskt. Och den kan jag däremot hålla med om att den har varit extremt överskattad med både betyg och... Och Oscars nomineringar om du nu pratar om det.
Mm. Ja, men då är vi väl ganska överens kring American Hustle.
Ja, men det här med filmen... Jag vet inte. Det sjuka är så här att den har fått jättebra betyg. Men nästan alla kompisar jag pratat med som har sett den har ju tyckt samma sak. Jättebesvikna.
Mm. Vem ska man rekommendera den till då? Om man...
Jag vet inte. David Russell-fan kanske.
Emilio kanske.
Ja... Men jag tror det finns något kittlande med de här titlarna också. När man döper någonting American... De brukar ju oftast gå väldigt bra.
American Psycho.
American Beauty. Mm. American Pie. Mm.
Just.
American Horror Story.
Ja, jo. Men det är ett statement på något sätt. Det är den definitiva bilden av småskojarna i Amerika. American Hustle.
Ja, men, ja, finns det så mycket att prata om?
Nej, skit i den.
Skit i den. Ja, se den om du vågar, säger jag. Varningens finger har du fått av oss.
Ja.
Mm. Över till nästa skit då. Dallas Buyers Club.
Precis. Som... bygger då på den här, ja, vad säger man, drogmissbrukaren som drabbas av HIV.
Och homofob.
Och homofob. Och sen börjar då bli någon entreprenörfigur. När han börjar då smuggla medicin från Mexiko in till United States of America.
Ja, det börjar väl med Mexiko?
Ja, sen blir det alla möjliga.
Rätt så universellt nästan. Försök få tag där det finns. Han hittar ju små kryphål liksom.
I systemet, ja. Ja. Mm. Och det är Ron Woodruff som då var en riktig person. Som man då har baserat karaktären på. Matthew McConaughey som har gått ner sjukt mycket i vikt för den här rollen.
Och en uppsminkad Jared Leto.
Ja, precis.
Man hamnar i någon slags blåsväder nu nästan.
Ja, från... ja, gay-samhället och trans-samhället, va?
Mm.
Det var tråkigt. Han fick en Oscar, så han klarade väl sig ändå.
Ja.
Och även Matthew då, såklart. Nej, men så då får vi följa då. Han får ju besked att han bara har 30 dagar kvar att leva, men han ska ju då motbevisa läkemedelsmyndigheterna. Att, nej, ja, jag ska klara det här. Så får vi följa honom under några år. Spoiler det där, han lever ju längre. Ja, men det förstår man ganska snabbt. Att,
ja.
Det kommer gå lite bättre för honom i alla fall. Vad hade du för förväntningar inför Dallas Buyers Club? Jag kan säga att jag var rätt sval trots alla
Jag också.
Vad beror det på, tror du?
Men det var det här vi pratade om igen. Den här hypen och det här vikttjatet och allting. Och sen är det Matthew McConaughey igen.
Som vi redan konstaterat att vi är rätt trötta på att höra om den här förvandlingen.
Ja, han är ju duktig det igen. Det går inte... Man är väl rätt så korkad om man säger något annat, tycker jag ändå.
Mm.
Men det är sånt jävla tjat om honom.
Kommer tjata ännu mer snart.
Ja, men jag vet ju själv, om några år så kommer folk att glömma bort honom. Då är det en ny potatis.
Du tror det?
Ja, men så brukar det vara. Händer det inte så med Jennifer Lawrence också? Jag tycker det är ingen som pratar om henne längre.
Mm. Hon ska återkomma med Oscarsgalan. Hon gjorde väl någon fotobomb där. Hon är alltid med på något hörn, tycker jag ändå. Fast ja.
Ja, men det var ett jävla snack om henne i fjol ju. Ja. Nu är det extremt svalt, tycker jag.
Okej.
Okay. Henne vill jag höra mer om. Hon är roligare.
Mm. Men jag kan känna den här filmen på något sätt, den vill mycket. Den vill dels berätta någonting om hur det funkar i USA med läkemedel och såna här mediciner. Så suspekta mediciner som The Food and Drug Administration delar ut. Och hur det såg ut då på 80-talet när det bröt ut den här HIV-epidemin. Och sen vill den ju också berätta historien om den här karaktären som kommer till insikt att bögar är människor också. Och oj, jag tänkte helt fel. Och så blir han en god man. Men jag tycker på något sätt att det blir, vad kan man säga, att varken hackat eller malet. Det är ingen av delarna som berör mig nämnvärt. Jag tycker det faller mellan stolarna. Det blir för ytligt och snabbt avhandlat det här med FDA. Och sen så blir själva hans resa, tycker jag, är rätt otroligt förutsägbar. Man förstår ju med en gång vart det ska leda, att han inledningsvis så hatar han den här Jared Letos karaktären, men börjar ju smälta gradvis samtidigt som viruset äter upp honom.
Mm. Ja, jag kände ju ingenting för de här två, deras relation tillsammans, när den byggs upp starkare och starkare och starkare. Mm. Jag var ju mer irriterad faktiskt på Jared Leto, om jag ska vara ärlig.
Jaså?
Ja, men jag såg ju den här efter alla Oscars prisutdelningar och sånt där. Så då blir man ju rätt så intresserad av både Matthew McConaughey och Jared Leto. Att, vad är det för något som har gjort dem till Oscarsvinnare? Det här måste ju vara galet bra då, tänker man.
Mm.
Jag tycker Matthew McConaughey är faktiskt jättebra i den här filmen.
Mm.
Men jag tycker Jared Leto är too much, eller vad man ska säga.
Mm. Men ska inte hans karaktär vara så extremt
tung? Ja, men det blir nästan så stereotypiskt för mig.
Ja.
Och dra mig... För det första är det ju alldeles för lite screen time den karaktären har. Det enda man ser är ju när vad fan säger man? Hon tar massor med droger hela tiden. Skjuter i, injicerar sig med heroin och amfetamin och grejer.
Mm.
Och jag vet inte. Det är det här som jag tycker mest intressanta med filmen, som inte ens filmen handlar om. Eller den handlar väl lite om det. Men jag älskar sydstaterna i USA. Jag tycker det är en extremt intressant plats. Särskilt den här misären som finns där, som är extremt stor och täcker nästan hela över södra delarna av USA.
Mm.
Och man, det är ju extremt snygga bilder och sånt där när man kommer in nära på alla de här, inte huvudkaraktärerna, men nästan de här i bakgrunden. Jag satt nästan och tittade mer på saker som händer i bakgrunden faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Det var intressant det. Det finns en jättefin dokumentär som heter, vad heter den? Searching for the One-Eyed Jesus, tror jag den heter.
Mm.
Det handlar om en musiker som åker igenom USA med sin gitarr och en statuett, Jesus-statuett i baksätet. Och så åker han igenom och spelar bara massor med så här countrymusik nästan. Samtidigt som kameran liksom kryper nära på liksom folk han möter på vägen och filmar den här misären som finns i sydstaterna. Jag tycker det är så jävla intressant och
ja.
coolt, eller coolt, nu romantiserar jag nästan. Men det är intressant, för det är någonting som vi inte har i Sverige, så det är nästan helt sjukt att ett sånt stort och rikt land, eller vad man ska kalla det för, har ett sån jävla vidrig baksida. Mm. Som vi sitter ju oftast och hyllar staterna, du och jag här. Vi älskar ju det landet.
Jo.
Men oftast så handlar det om de här finare ställena. Att det är de här ställena vi vill åka till. Alltså västkusten och östkusten. Sånt. New York och Kalifornien.
Jo, exakt.
Men vi har ju pratat om det, både du och jag, att det vore kul att göra en roadtrip. Och då ska vi ju, första vi ska göra är att dra ner mot söder.
I Dallas.
Ja, ah, Memphis och allting sånt där.
Ja, det vore fan mäktigt.
Ja, och jag vill nog ha lite mer sånt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
För den här, jag känner inte så jävla mycket med karaktärerna, förlåt, jag gör inte det. Jag har ingen sympati för dem eller någonting. Jag tycker det är så kul med den här läkemedelsgrejen, för det tycker jag ändå är rätt så viktigt. För det har de problem med fortfarande i USA.
Mm.
Att de här doktorerna får ett läkemedel av ett läkemedelsföretag för att de ger dem pengar. Att liksom, om ni säljer det här så får ni liksom x antal miljoner av oss.
Mm.
Men då får inte ni ge ut någon annan medicin. Vilket är ett jävla stort problem i USA.
Mm.
Fortfarande faktiskt.
Jo, jag tycker också det är extremt intressant i grunden. Men vi hade väl side effects för insulin som tar upp samma ämne fast gör det på ett roligare, intressantare sätt tycker jag.
Ja, verkligen baksidan av det.
Även Contagion och sådana filmer som tar upp det på ett bra sätt. Här tycker jag att det blir för tillrättalagt på något sätt. Jag hade förväntat mig mycket, mycket mer efter alla hyllningarna. Det är ju skådisarna som bär upp det. Och då främst Matthew McConaughey och Jared Leto tycker jag han är väl bra också.
Mm.
Jennifer Garner tycker jag är helt bortslösad på något sätt.
Ja, jag gör inga avtryck. Alltså.
Nej, bortglömd redan.
Mm.
Är det en film som kommer att leva kvar, tror du? Eller kommer den...
Nej, men jag tog med mig ändå fotot och liksom scenografin liksom. Jag tycker den var jättesnyggt filmad och roliga miljöer liksom, som man satt och stirrade på nästan.
Mm.
Lite den här True Detective-känslan fick jag, att jag stirrade mer på själva fotot och miljöerna än själva kontexten. Mm. Och det är ju rätt så synd, det ändå är så viktigt ämne ändå, tycker jag ändå.
Mm.
Att man...
Det är värt en bättre historia än liksom...
Ja!
Den har ju många...
Nu låter det nästan som den är svindålig, det är den verkligen inte.
Du firade den, tror jag. Så.
Ja, men jag har tagit ner betyget.
Ja, du gjorde det.
Ja, det är en trea för mig.
Ja, men samma här. Det är absolut, absolut inte dåligt, men det... Lite väl ordinärt tycker jag. Den hade behövt lyfta sig mer på de flesta punkterna för att jag skulle tycka att det skulle bränna till.
Alltså, jag tycker en sån här film ska ju leda till någon slags diskussion ändå.
Mm.
Det är sånt viktigt ämne, men du och jag sitter ju mest här och...
Pratar om andra saker.
Ja, precis. Vi tar inte ens upp det här. För det har väl filmen gör att man blir ju rätt så oinspirerad när man ser den. Av den här händelsen. Och istället så stör man sig på massor med små grejer och sen är det här som du sa också, att man kan ju lista ut nästan första 20 minuterna in i filmen hur det kommer att sluta. Mm. Den är lite för uppenbar nästan.
Jag vet inte, har du sett Jonas?
Philadelphia.
Va?
Philadelphia.
Jättebra film. Jag vet inte den jag tänkte på. Jag tänkte på, har du inte, torka aldrig tårar utan handskar?
Nej, det har jag inte gjort.
Den tycker jag är helt fantastisk och skildrar mycket bättre den här paniken och ångesten som jag inbillar mig att man känner när man får det här beskedet som Matthew då får i den här filmen med HIV. Och jag tycker att den är extremt gripande och faktiskt bättre på, när det gäller, tycker jag, skildra det här, vad säger man, HBTQ-samhället.
Mm.
Man får en bättre inblick, tycker jag. Det är ju för sig en miniserie som går på tre delar och har mer tid att bygga upp. Här har du ju en långfilm som jag förstår att man måste snabba på grejer lite, men
nej. Ja, men de kunde ju skippa vissa segment, ja, men, känns som. Det är väldigt mycket bilder när de bara står och köar på den här medicinen.
Faktiskt.
Som är så jävla... Ja, men det är väldigt upprepande igen, faktiskt.
Ja.
Extremt upprepande.
Ja, nej. Det blir tyvärr en liten axelryckning här också, precis som American Hustle. Jag känner inte att det här är någonting jag vill återkomma till.
Men och, om jag säger så här, tycker du Matthew och Jared Leto var värda sina Oscar? Det är ju tyngsta priset någon kan få nu som bästa skådespelare.
Jag tycker väl att Matthew tycker jag är på något sätt värt. Nu kommer jag inte ihåg vilka andra som...
Det var väl Oscar för bästa film också? Eller har jag helt fel?
Ja, den var nominerad men den vann inte.
Vilken vann då?
12 Years.
12 Years a Slave, så var det. Ja, just det.
Det är någon typ av hype som har byggts upp, tror jag, som gör att, att den får de här priserna. Och sen Matthew är ju liksom het efter True Detective. Han kanske har samlat ihop till den här statyetten på något sätt. Jag vet inte hur man ska se det. Ja, nej, men lite överskattad, precis som American Hustle. Jag vet inte vem jag ska rekommendera den här filmen till.
Nej. Har du någon homosexuell kompis som lider av AIDS? From the dusty mesa, a looming shadow grows. Winds his lines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran blood. Ja, innan vi gör slut med Matthew McConaughey så har vi en till grej att ta upp. Det är ju HBO:s senaste och hyllade serie True Detective. Som vi båda har sett.
Precis. Och vi påminner om att nu blir det lite spoilers. Så har man inte sett klart serien så man sparar...
Ja, det finns risk för spoilers. Ja, men det kommer bli spoilers.
Ja, någonting lär vi beröra. Så
vi måste vädra av oss nu.
Brinna av lite.
Brinna av lite. Ja. En serie som både du och jag varit jättepeppad på.
Yes.
Bara man läser om det så tycker jag det låter helt underbart. Och att de har haft, ska ha det här antologitänket. Att varje säsong är enskild för sig, precis som American Horror Story. Så det tycker jag är helt underbart. Att nu när säsong 1 är klart, så till nästa säsong så kommer inte, vad jag fattar det som i alla fall, så kommer inte Matthew McConaughey eller Woody Harrelson ha någonting, eller den här storyn ha någonting med nästa säsong att göra, utan det blir ett nytt kapitel. Precis. En ny novell.
Exakt. Det är väl nästan American Horror Story upplägget fast där återkommer ju skådisar.
Aha.
Här blir ju helt ny. Alltså jag antar väl att den liksom premissen måste ju ha någonting att göra med första säsongen, men att det blir från en annan infallsvinkel liksom.
Ja, säkert en annan plats också.
Inte Louisiana som det är här. Här har du återigen södern som du är så förtjust i. Det måste ha varit en grej som du gjorde, att du hypade, eller att du var jättepeppad på serien.
Men du gillar inte Söderna?
Jag var jättemätt efter Mud. Och, och även Beasts of the Southern Wild, som jag tyckte också var överskattad. Så jag kände att nu vill jag inte se mer av det här. Så jag var ju lite så här. Ja. Men efter True Detective är jag lite sugen igen faktiskt.
På Södern eller på en ny säsong?
Både och.
Okej. Okay. Ja, varsågod, riva av. Vi behöver inte... Korta drag nu bara. Matthew McConaughey och det här som två detektiver som får, som blir tvingade att samarbeta. En riktig buddy cop. Nej, men de är starka kontraster till varandra. Woody Harrelson, familjeform. Matthew McConaughey, en alkoholiserad...
Enstörning. Som...
Ja, precis. Som pratar i gåtor hela tiden.
Verkligen.
Det här som blir tokig.
Du också, kanske.
Ja, får i alla fall ett mord på halsen. Ett brutalt sådant också. Och det blir deras uppgift att... få fast den här mördaren Och samtidigt med det här så kastas du i någon slags nutid. Alltså 12-17 år senare. Jag kommer inte ihåg hur långt det var.
14 kanske.
Helt ointressant. Mer än 10 år var det i alla fall.
Det är två separata tidslinjer som sen då ska knytas ihop.
Mm.
Så det är ju en av... Om jag ska säga vad jag gillar, det är ju en av styrkorna, tycker jag, att det inte är helt, vad säger man, kronologiskt, utan att vi hoppar fram och tillbaks. Efter halva, lite mer än halva serien så har ju karaktärerna åldrats 5-6 år ungefär. Så att man kan väl säga att det är egentligen tre stycken olika tidslinjer som vi får följa. Och samtidigt så har vi det här mordet som... Ja, det är väl massa...
Det är spännande i början, men sen är det inte ett dugg spännande.
Tycker du? Alltså, men jag vet att han, Nick Pistolato, har väl sagt att mordet är väl egentligen bara någon slags fond, eller liksom någon typ av grej som ska röra historien framåt, för att han vill berätta om de här karaktärerna. Lite samma som David Lynch sa angående mordet på Laura Palmer, att det var bara en grej som skulle starta upp hela serien, och sen så skulle det bara finnas där lite i periferin medan man lär känna alla de här karaktärerna.
Mm.
Och sen, alltså jag såg det ju lite som en tv-serieversion av David Finchers Zodiac. Alltså att där har du också karaktärer som åldras och ett mord som aldrig riktigt blir löst. Och att man får se hur det liksom äter upp dem och hur det påverkar deras privatliv och så vidare.
För Zodiac har ju mer en katt och råtta lek, tycker jag. Där har de nästan mördaren runt hörnet. När man får alla de här obskyra meddelanden och hoten i telefonen och allting sånt där.
Han är ju mer...
Plus att det är ju kroppar, eller det är ju folk som dör lite då och då, typ varje decennium eller någonting.
Ja.
Och på så här helt sjukt brutala sätt.
Ja, The Zodiac Killer, seriemördaren där. Ja. Han var ju verksam under ett gäng år.
Om det inte var en copycat, det vet vi inte heller.
Ja, just det, det är många lösa.
Fan vad Zodiac-filmen är bra. Alltså.
Ja, det är ett mästerverk.
Ja,
Finchers bästa.
Oj. Nej.
Stora ord.
Ja,
Seven är bättre, eller?
Ja, det är det.
Okay. Alien 3 också.
Ja.
Ja.
Nej. Jag är tillbaka till True då.
Ja, absolut. Mm. Jag känner att det kommer ju bli någonstans här kommer du bryta in och mena att jag har gått på någon sorts masspsykos kring den här serien. Jag bara väntar på att... Så varsågod, eller?
Va? Bjöd du in till något där?
Jag bjöd in till... Jag stämmer ju in i hyllningarna. Jag tycker att det här är... den här serien gick... Där kring episod 3-4 så där började den ta fart på allvar. Och sen så släppte den aldrig taget på mig. Och jag blev jättenöjd med avslutningen. Jag tyckte den var extremt tillfredsställande. Lämnade exakt precis lagom mycket osagt och lagom mycket löst, så att säga. Mm.
Jag är så här. Jag har någon slags hatkärlek till den här serien. Den är väldigt bra, väldigt välspelad, väldigt snygg. Jag tror den har nog den snyggaste vignetten någonsin.
Mm.
Extremt gripande. Twin Peaks har vi kanske bättre vignett faktiskt.
Ja.
Men man vet att det är en bra vignett till en tv-serie när man inte spolar förbi den.
Verkligen.
Att man, för jag har sett, nu har jag bara varit 8 avsnitt, men det är samma sak med Twin Peaks. När man sätter på ett avsnitt så låter man vignetten liksom gungas in i den här känslan. Liksom. Det är som en uppvärmning på avsnittet nästan.
Mm.
Och det har de lyckats helt underbart med. Dock så hatar jag det här... Jag hatar det så jävla mycket. Alla jävla idioter på internet som håller på att prata om den här serien. Jag blir helt tokig. Jag blir ju tokig. De är ju The Yellow King för mig. Liksom. Jag hamnar i någon slags masspsykos när jag läser alla blogginlägg och podcast och allting sånt där. För första så känner jag så här, när folk pratar om ett mörker som finns i den här serien och håller på att jämföra med H.P. Lovecraft. Bitch, du har inte sett mörker än om du tycker det här är mörkt alltså. Och särskilt slutet, om folk tycker att det är ett mörkt slut. Fy fan heller. Och i världens lyckligaste slut.
Ja, det är jag verkligen med på. Det är ju, det går ju lite emot, alltså de blir väl kompisar och griper mördaren. Det är ju ett lite så här dödligt vapen buddy cop slut.
Ja, går i arm i arm med det här. Nej, för fan. Jag tycker så här, alltså så här tycker jag. Om folk har överhypat den här scenen på i det här mysteriet och det här obskyra som finns i den här, det här abstrakta dialogerna och det här mystiken runt den här Yellow King och staden Carcosa som de nämner hela tiden. Jag vet ju själv att de vill, alltså manusförfattarna och regissören Nick Pizzolatto vill ju att man ska få någon, att det ska krypa i skinnet på när man hör det här, när de intervjuar någon och någon pratar så här i gåtor så här, Carcosa, Yellow King, och så sitter någon slags popkulturell snille där uppe så här, sticker upp liksom, slickar på fingret och sticker upp det i luften så här, ja, det har lite med H.P. Lovecraft att göra, han har använt Carcosa och allting sånt här. Men jag känner inget, jag tycker inte det är läskigt, jag tycker inte det är otäckt, jag blir inte rädd. Däremot när jag ser Twin Peaks och folk säger Black Lodge och ugglor som viskar i skogen och man får massor med obskyra meddelande och One Armed Man har berättat om, det finns en man som står som har tatuerat på armen Fire Walk With Me. Du har ju exakt samma sak där. Alltså, de ger en massa med ledtrådar som är så jävla sjuka och vickade. Men jag tar tusen gånger åt mig av Twin Peaks-grejen och blir mörkrädd där. Där är jag svinrädd för Black Lodge. Men när man fattar att de är på väg mer och mer mot Carcosa, mot slutet. Och när de väl hamnar, nu situations, kaninören hamnar här, men det kan inte ni säga. Så känner jag inte dugg, jag är inte dugg rädd faktiskt. Okay. Men jag är svinrädd när Dale Cooper springer runt bland röda draperier och får sitt andra jag jagad efter sig.
Sin doppelganger.
Ja, och plus, där har ett mörkt slut. Slå in skallen i spegeln och skrik, How's Annie? How's Annie? Det är mörker för mig. True Detective har inte en chans mot Twin Peaks. Och jag tycker man kan jämföra de här två serierna med varandra. Om du vill ha det här mörket och det abstrakta. Det surrealistiska liksom.
Jag håller med om att Twin Peaks sista avsnitt är typ bland det läskigaste jag har sett.
Ja, men tycker du inte vägen dit är vidrig också?
Jo, alltså det, när man märker, det kanske de säger om de tre sista avsnitten av Twin Peaks, så finns det något ödesmättat, något olycksbådande som gör att man vet att det här kommer sluta. Kanske sluta dåligt. Men du kanske menar typ när ja, Killer Bob och alla de här figurerna dyker upp. Att det finns alltid någon typ av skräck närvarande i samhället.
Ja, bara när Killer Bob ligger bakom sängen och stirrar.
Ja, det är en...
Vilken syn.
Ja, fy fan.
Nej, men det är det jag saknar i True Detective. Det är ju sånt Zodiac också har i sin i filmen. Den har det här att det är spännande, att det är läskigt. För True Detective gör anspel på att det ska vara mörkt. Det ska vara lite så här, vad är verklighet och vad är det liksom så här, Matthew McConaughey liksom, han märker att han har ju ballar ur lite då och då. Säkert när han håller på att referera till massor med böcker och allting hela tiden. Och jag känner att de fegar ur för rejält. Jag tycker att de kunde vrida om det några varv. Särskilt om det ska vara en hyllning till alla de här gamla okulta böckerna och sånt.
Ja, Lovecraft och den här Yellow King-boken.
Precis. Då tycker jag att fan, för man får en liten glimt där i slutet när Matthew blir, vad fan blir han, skjut,
nej,
knivhuggen blir han ju. Innan dess så ser han ju massor med syner och sånt. Och då hade jag hoppats att det hade kommit, att det hade hänt lite mer.
Alltså jag är lite...
Och sen det här att, förlåt att jag avbröt, men sen det här att du har en bild på mördaren och ser så här gröna öron. Nej, men de målar färg. Fy fan alltså.
Långsökt.
Vad har han gjort? Han tryckt öronen mot väggen, båda två. jag, det är mycket jag stör mig på här.
om jag får återkomma till det med det övernaturliga. Alltså det, jag tyckte ändå att det blev precis lagom. För jag satt ändå och fruktade att det här skulle urarta. Näst sista avsnittet så talades det om folk som har levt i flera hundra år. Att de har den här familjen typ som får evigt liv. Och jag tänkte att bara det här inte blir någon typ av
zombie-final.
Då hade jag blivit så fruktansvärt besviken. Så jag tyckte ändå att det här slutet var att föredra. Att det blev ett så här klassiskt, vad säger man, typ när lammen tystnar, jakt på mördaren. Jag tycker jag kände lite Twin Peaks vibbar.
Fast det där med tystnar har ju världens bästa slut.
Ja, visst. Det är inte alls lika bra som...
Telefonsamtalet tänker jag på den där. My lunch is running away.
Ja, my lunch is running away. Better catch it. Nej, men du gjorde alltså inte alls någon sån här efterforskningar på egen hand som folk satt och... försökte lägga ihop ledtrådar. Du var helt...
Men jag kollade väldigt mycket upp. För jag var väldigt rädd att bli spoilad. Att det var någon som hade en så här schysst teori.
Samma här.
Så jag kollade inte upp under avsnittet. Men jag vet att jag fick ju massor med länkar. Twitter var ju som en minfält för mig nästan. Så jag sparade faktiskt intressanta artiklar. Och sen kammade jag igenom dem. Men när jag gjorde det efteråt så kom jag fram till att alla har ju skrivit exakt samma sak. Som det är en snilleblixt där ute som har liksom skrivit något väldigt snyggt och som har koll på alla de här Lovecraft-böckerna. Sen har alla liksom bara kopierat. Jag tänker på de här tv-dagsidioterna. som har bara liksom kopierat texter och teorier från andra hemsidor.
Ja.
De börjar ju skriva faktiskt källförteckning på deras jävla artiklar. De är ju idioter när de... Så, nej men de ger sig själva extremt mycket cred där, tycker jag också. Det är helt omöjligt. Jag känner ju en av dem som jobbar. Det är helt omöjligt att han kommer på det där. Alltså helt själv.
Du ser igenom deras...
Ja, jag gör det. Och det gör mig förbannad. Det gör mig lika förbannad. Samtidigt som jag som älskar Elvis Costello så finns det folk där ute som älskar honom också. Jag blir så irriterad.
Så om ingen hade pratat om True Detective, om det inte fanns någon hype alls, så hade du...
Nej, men jag tycker man romantiserar det alldeles för mycket. Att man försöker vara en av de här detektiverna och ligga steget före hela tiden. Och försöker visa vad man kan och går för, hur bra koll man har. Men när man, om man verkligen sätter sig in, har du läst någon av de här texterna? Alltså om Yellow King och allting sånt där. Alltså som anknyter till True Detective. Har du läst något?
Nej, jag har bara läst TV-dags.
Ja, men om du verkligen... kollar igenom den, läser den noggrant, så ger den inte ett skit egentligen. Utan den bara refererar till liksom, ja, visste du att Yellow King är, nämns i bla bla bla, det här och det här och det här och det här. Men du ska ju frågesätta de här som skriver till dig, har du läst Yellow King?
Men tycker du inte att det är kul på ett sätt med hela den här masshysterin, att det blir någonting som alla samlas kring?
Jo, men det blir nästan på fel sätt. Tycker jag ändå.
Att alla vill typ imponera på varandra med smarta...
Man pratar mer om sig själv än om själva tv-serien, tycker jag ändå. Och jag fattar inte det. Det är någon slags... Det blir också det här narcissistiska i det.
Namedroppandet. Jag har läst den och den författaren.
Ja, men det är inte så jävla svårt att googla fram liksom grejer. Om inte jag hade vetat vad... Jag visste ju inte vad det här Carcosa var innan jag såg den här... serien. Jag hade ingen koll på alls. Sen var det ju bara liksom, det är bara några knapptryckningar på Google så får jag fram allting liksom. Det är ingen svår research, tycker jag inte.
Men är inte det här samma, alltså är det inte att man vill få fram samma typ av snack som när Lost var som störst? Att man planterar massa ledtrådar. Jag såg ju aldrig Lost, men jag vet ju att folk var så här, aha, kommer man få svar på allt det här? Damon Lindelöf. Sen du såg väl klart det och fick man något svar? Var det inte att allt bara föll platt?
I... Ja, men du fick väl lika mycket svar på Lost som du får i Twin Peaks skulle jag vilja säga.
Okej.
Okay. Tycker Twin Peaks föll platt?
Nej, verkligen inte.
Nej, utan det är ju lite halvöppet slut. Liksom. Det är ju en tolkningsfråga, det är det.
Ja, ja, jag föredrar ju sånt om vi ska jämföra med Breaking Bad sista avsnitt som inte lämnade några lösa trådar överhuvudtaget.
Mm. Men det beror ju på kontexten också i det. Alltså Breaking Bad handlar ju om en kille som säljer knark liksom. Det vore ju rätt idiotiskt om du lämnar någon mystik. Men om du har en tv-serie som bygger på mystik och ett mörker så får man nog nästan vara beredd på att det kan bli ett öppet slut. Mm. Alltså Lost var ju järnvridande hela tiden. Man hade ju ingen koll på vad nästa säsong skulle handla om och varför. Det fanns ju inga regler där för manusförfattarna. De var väldigt fria kändes som. Mm. Och det fanns ju en stor risk också att det kunde balla ur ibland rätt så rejält. Mm. Men samtidigt så älskar jag den här, ja men det finns en skugga i Lost som kommer fram lite då och då. Men så var det någon på internet som bara hade tagit fram den där skuggan och tryckt fram frame by frame. Och då ser man snabbt i en frame alla som har dött i Lost. Ansiktena är den här skuggan. Och sånt där blir man helt tokig på när man ser det.
Men jag vill minnas att jag läste någonstans att du ändå hade en teori kring True Detective. Och spårade tillbaka det till en Pink Floyd-platta. Vilket jag tyckte var jättespännande och kul. Jag läste ju på en plattan efteråt för du skrev något om att du kände på dig hur det skulle sluta om det var så att Woody Harrelsons t-shirt på något sätt var någon ledtråd. Division Bell
plattan har ju.
Ja. Var det någonting som
grejen är att Division Bell platt det var jag rätt så nöjd av. Det var ju ingen som nämner på det där jävla TV-dags. Det älskar jag. Den fick jag plocka helt själv. Ja. Men det är ju bara för att jag är ett jävla inbitet Pink Floyd-fan. Division Bell-plattans omslag är två statuetter som i profil är riktade mot varandra.
De ser ut som de här Påskön-figurerna.
Precis. Ja. Och då gjorde de den. Det här var ju när Roger Waters och David Gilmour, hjärnorna bakom Pink Floyd. Du har ju läst självbiografin så du vet ju också lite.
Absolut.
Det var ju en ständigt tjafs mellan dem. De hade ju två olika visioner. Mm. Vilket gjorde Roger Waters tokig och hoppade av bandet. Och efteråt så kom ju den här Division Bell-skivan. Och då gjorde de här två ansiktena. Och i mitten, om man titta noga på bilden, fan vad, det kallas för någonting, men att om du verkligen stirrar länge på bilden så märker jag att de här två ansiktena som är profil formar ett tredje ansikte i mitten.
Mm.
Och då tänkte jag att eftersom Woody Harrelsons karaktär gick runt med Division Bell t-shirten hela tiden så tänkte jag att det här kanske är en schysst plantering.
Ja, men det kan man väl på något sätt säga att det är kommunikationen brast ju mellan Gilmour och
Roger Waters.
Och det är väl det som händer i True Detective också. Och man tänker att om de hade liksom pratat, kommunicerat bättre så hade de kanske löst fallet redan i inledningen, eller?
Ja, det faller ju lite på att Roger Waters och David Gilmour är fortfarande mördar varandra. Här blir man ju bästa kompisar.
Ja, det är sant.
Det vore underbart om de hade en Pink Floyd-platta i varje avsnitt. Wish You Were Here i slutet.
Det hade blivit en femma. Med hela.
Och det här som brinner och skakar hand med Satan.
Ja.
Jag kan ju säga ändå så här. Nu låter det som att jag gräller extremt mycket på den här serien. Men jag tycker ju om den, det gör jag.
Det känns ändå bra tycker jag att höra någon som har en annan... lite annan syn på den TV-dagsredaktionen.
De får mycket i sängen nu alltså. Det...
Ja, jag tycker de är jättebra TV-dags annars. Men ja. Kör på.
Men jag säger så här att jag kommer ju lätt se nästa säsong. Det ska bli jättekul att se vad den kommer handla om. Mm. För det kan ju både bli bättre och sämre. Eftersom det är en helt ny story. Så det blir intressant. Jag gillar ju såna här historier. Detektivhistorier. Fall. Där man ska lösa. Men det känns ändå skönt att det är klart det här. Det har varit två jobbiga månader för mig.
Så pass.
Ja, men jag har ju blivit satan själv på grund av den här serien.
Ja.
Jag har ju slutat följa folk på Twitter. Och det är ju hemskt att det har ju blivit en mörk sida hos mig som jag inte kände till efter jag sett den här serien. Nu vill jag ju bara döda alla de här fansen. En efter 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 en. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts trade constantly and without boundary. The ring of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around us. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again.